Vår sommarserie Skånska nöjen tar oss idag till Tykarpsgrottan utanför Hässleholm. Där började man ta upp kalksten redan på 1100-talet och resultatet är en tusentals kvadratmeter vindlande labyrint i underjorden. Gruvdriften är idag nedlagd och grottan har istället blivit ett populärt turistnöje. Guiden Anna Svensson är en av dem som ledsagar om omkring 40 000 besökarna årligen. Och hon leder även oss ner i grottan.
Det är egentligen en gruva, det är inte en grotta utan det är en gruva. Och den ligger 10-12 meter under marken. Och att det är detta djupet, det beror på att dels fanns den bästa kalken här nere. Och sen kommer den inte längre ner, för en meter under oss så finns grundvattnet. Så man kunde inte bryta längre ner. Utan 10-12 meter är det som gäller. Man började bara att gräva för marken ovan jord här. Den är så värdefull, dels för att odla på. Men skulle man börja gräva ovan jord så får man frakta bort jättemycket jord. Och därför var det lättare att börja gräva en gruva. Så att det blev underjordiska gångar istället. Så sparar man jobbet ovan jord och sen fick man även behålla marken till att odla på. Så det var en smart lösning.
Vad använde man all kalken till?
Man byggde hus, främst byggnadsmaterial. Lite finare hus faktiskt. Kyrkor, slott till och med. Och ämbetsbyggnader överhuvudtaget. Så bönderna som bröt kalken här, de sålde oftast den vidare och tjänade bra med pengar på det. Och sen behöll man bitar av tjänsten eller förtjänsten här nere till att bygga byns lilla gråa kyrka som vi har här nere. En liten grå kalkstenskyrka från 1100-talet. Men främst så sålde man det vidare.
Men jag trodde kalk var vitt.
Ja, det är det väl oftast. Det som är kvar här nere i gruven, det är lite blandat. Här både lera och kalk och sten. Men den kalken man bar upp, den är vit.
Men du sa att kyrkan där borta var gråvit.
Den blir så efter en tid med föroreningar och avgaser och kalken, ska man säga, den åldras på ett sätt. Den får ett lite annorlunda utseende. Men knackar du bort lite av kalken på en byggnad så ser du att det är lite vitt under till ändå.
Hur, jag har hört det finns fladdermöss här i gruvan.
Ja, finns det. Främst under vintern. De trivs här jättebra. Det är ju en konstant temperatur här nere på 8 grader. Och det passar dem utmärkt på vintern. Och det är här torrt och fint här nere så de hänger upp och ner i taket och gärna in till pelarna och så. Så hänger de där hela vintern lång, rör inte en fena. De är snälla djuren, de gör inte en fluga för när.
Ja, just flugor gör de väl för när i och för sig, men ja, människor gör de kanske.
Det har du rätt i, de är med mig nyttodjur, de äter upp alla insekter så att, klart flugor gör de för när, men mig har de inte gjort något ont i alla fall. De är snälla, de är jättebra.
Ska vi gå och titta lite grann här?
Vi kan gå in mot stora salen här. Här börjar gruvan dela upp sig lite. Så blir den allt större och större. Kan ni passa upp här på golvet? Det är lite ojämnt. Som ser, det är bucklar i golvet. Och ni kanske hör bakgrunden att det droppar. Men när snön töar och när det har regnat väldigt mycket, då droppar det som sagt vatten här från taket. Och oftast så droppar det alltid på samma ställe. Så efter ett tag så blir det fullt med hål i golvet. Så detta är ett dropphål. Och de kan bli en decimeter djupa eller djupare. Men överallt i gruvan här så finns det dropphål. Vi kan gå in här och stora salen så kan ni få se där det droppar.
Det är en låtsasfladdermus som hänger i taket också.
Ja, det är Bertil. Det är vår lilla husfladdermus det. Världens snällaste fladdermus.
Men det här är alltså stora salen. Han är i gruvan. Grävde man ut den av något speciellt ändamål? Eller bara att man var lite modigare när man tog blocken här?
Det är faktiskt ingen som riktigt vet det. Man antar att detta var en sorts samlingsplats. Ni ser att det är väldigt stort här. Öppen yta. Det är den största öppna ytan här nere. Här kanske man samlade sina verktyg när dagen var slut. Eller man samlade så, ja, möte innan man började bryta eller en samlingsplats helt enkelt. Men ja, idag fungerar det också som en samlingsplats faktiskt. Här nere har vi middagar och bröllop och julmarknader.
Så om man vill ha något ett sekulärt alternativ till att gifta sig i kyrkan så kan man gå ner här i grottan istället.
Ja, det kan man. Om man vågar och vill.
Med fladdermössen som vittnen.
Ja, man kan ju alltid fråga dem om de vill ställa upp. Men jag kan inte lova något. Gruvan är indelad i två delar. Vi går nu i den lite nyare delen. Men det finns även en äldre del som är igenrasad. Där man inte kommer åt. Där, ja, pelarna som ska hålla upp taket, de höll inte måttet utan det rasar. Och de delarna som rasar igen kan vara från 1100-talet. De delarna vi är i nu, de är nu från 1700. Så gruvans, ja, vad ska man säga, gruvans tid sträcker sig från 1100 till 1888.
1888 slog den igen.
Yeah.
Var det någonting som hände speciellt då eller?
Ja, man började bryta kalk ovan jord istället i dagbrott. Och där kunde man spränga bort kalken och frakta bort den mycket, mycket snabbare än vad man kan göra här nere. Här sker allt för hand. Man knackar loss stora kalkblock för hand. Och man fick även bära upp kalken här för hand. Så det gick inte att konkurrera med det. Det är därför.
Jag vet inte om man ska gråta eller skratta åt det, för det verkar ju inte vara något sådär jätteroligt att arbeta här nere. Kanske att servera på någon middag, men att stå och knacka loss sten här nere, kanske bara med någon fackla som belysning. Det skulle man nog kunna ha roligare för sig.
Ja, bönderna först och främst, de skickade ner pigorna och drängarna här nere. Så att det var en form av tvångsarbete om man ska hårdra det. Och du har rätt i att arbetet här nere, det skedde i facklans sken. Och man hade doppade kärfacklor och det rök något fruktansvärt här nere. Så luften här blir alldeles tjock av rök. Och när man knackar loss stenen här så blir det stendamm. Så de som jobbar här nere, deras lungor blir dels förgiftade av röken. Men sen också av stendammet som kom när man knackar loss stenarna. Så det kan inte varit en picknick här nere. De här kalkblocken man knackade loss, de vägde runt 50-70 kilo. Och männen knackade loss kalkblocken och sen fick faktiskt kvinnorna bära upp det. Och det tog man på helt vanliga bårar, två kvinnor per år, upp genom samma håll som vi kom in genom. Så det tog nu väldigt hårt på ryggarna.
Är ingen av dem, de som jobbat här nere som har signerat sitt arbete på något vis?
På sätt och vis. Om man tittar på vissa pelare här så ser man att det finns streck som är dragna, räknestreck. Och för var bor kalk man bor upp så drar man ett streck. Så på sätt och vis så har man ju faktiskt signerat ett arbete som du ser här. Det är någon som har räknat, det är streck dragna i pelarna med hjälp av en mejsel eller en hacka. Så det är faktiskt en liten markör att det är folk som har varit här nere och arbetat. Här i Ingnaberga och ja, då mot Vinslöv och Kristianstad så finns det flera gruvor än just denna. Men detta är den enda som man kan gå ner i. Där det är full stor höjd och där det är säkert att gå ner. De andra gruvorna, de är igenbommade eller igenrasade av någon anledning. Det kan man se när man är ute och går i skogen. Ja, plötsligt kommer en svacka, en riktig svacka. Och där har det varit en gruva och taket har rasat igen. Så det kan man se spår av. Men det är alltså mot Vinslöv och Kristianstad hållet. Så hela bygden här är, vad ska man säga, ett gruvsamhälle, ett gammalt gruvsamhälle. Kalken här i bygden är bland den vitaste och den renaste kalken. Och det betyder då att den är alltså, ja, den vitaste kalken man kan hitta, den renaste. Så denna kalken var värd väldigt, väldigt mycket för den var så pass ren. Man kunde göra jättefina skulpturer och pelare och ja, då såklart hus. Så att kalken var värd så mycket här, det berodde på dess renhet helt enkelt.
Här är en lustig litet hål inne.
Mm. Enligt sägnen här i Tykarp så bor en tomte här inne. En tomte som antagligen har hjälpt till vid brytningen. En liten hustomte, en grottetomte helt enkelt. Och vågar man så får man jättegärna krypa in här och önska sig någonting av honom. Och har man varit riktigt, riktigt snäll och inte säger till någon vad man har önskat sig, så går önskan i uppfyllelse på julafton. Den här gången, den är inte särskilt stor. Den är ungefär 3 meter lång och sen är takhöjden 1 meter. Och den är 1 meter bred. Men om man vill så får man som sagt jättegärna krypa in här. Ni får gärna testa.
Ja, jag provar det. Det är ett hål här som ser ut som ett precis att jag kommer igenom. Om jag hukar mig. Bättre går ju om jag går på alla 4. Jag har hört att folk var kortare förr i tiden, men detta är ju nästan absurt. Ja, nu tror jag att jag är där inne där man ska passa på att önska sig någonting av tomten. Så jag gör väl det. Ja, då är det bara till att vänta till julafton och se om det infriar sig. Då är jag tillfälligt på egen hand i gruvan. Och ska försöka låta bli att gå vilse innan guiden dyker upp här igen. Måste säga att det blev lite mer spännande här nu av att vara helt på egen hand nere i en kolsvart gruva med en liten lampa. Och...
Du kom tillbaka. Jag glömde berätta det nu när du kröp in. Att nu hade du väldigt tur och kom ut från tomtegången. Men har man varit dum och kryper in hos tomten, så behåller tomten den där inne hela året, så kommer man inte ut.
Jaha, då har jag varit snäll om andra
ord. Antagligen, det ger sig. Vi har en liten bit kvar till utgången, så vi får se hur det går. Men det brukar lösa sig. Pratar man snällt med tomten. Så. Det är väldigt, väldigt sällan vi har synskadade här nere. Golvet är ojämnt och ja, det är svårt att ta sig runt här nere. Så har man något synproblem eller så är det väldigt svårt där nere. Gruvan är fornminnesskyddad, så vi får inte ändra någonting på den. Men den ska stå som den gör idag.
Det beklagade Anna Svensson som var guide i Tykarpsgrottan. Reporter Konrad Höje, han hoppas att han lyckats syntolka den väl, men vi får vänta till efter jul för att se om önskan i tomtegången slog in eller ej.